Hej Johanna Barvelid.
Hej Klara Fröberg.
Hur står det till?
Det är bra, tack.
Vad gör du?
Jag sitter och poddar med dig. Nej, men jag är lite förkyld och så lite. Jag tycker lite synd om mig själv.
Mm, jag med.
Du har också lite förkylning i kroppen.
Ja, lite så här ont i halsen känningar. Så att jag vilar från träningen i några dagar nu. Mm. Det känns stabilt.
Mm. Ja, jag är samma här. Jag har haft så här, vi har haft vabbvecka som har varit. Mm. Med lite så här vabbat varannan dag, och så jobbar man den dag man inte vabbar, då jobbar man hjärnet och så håller man på och delar upp det så där som det.
Mm.
Och sen har jag känt i det här liksom, du vet, när man har barn, för det har bara varit så här snor och hosta, så det har inte varit något så här feber eller något, men ändå så här risiga. Och så när man bara känner så här att du vet, det börjar smyga på en, man har liksom sovit bredvid de här snorungarna, tänkte jag säga, snoriga ungarna i några nätter till och från, för att de sover dåligt så där, och så känner man så här nu bara, och du, all den här hostan man har fått i ansiktet liksom börjar göra sig påmind på sig själv nu. Det går över. Jag känner så här att jag är lite så här bara allmänt tung i huvudet, i ansiktet.
Tungt ansikte, det låter ändå jobbigt.
En kassömn, men vad heter det, så får det vara ibland, och då får träningen passa lite för min del. Jag känner att det är ovärt att träna när jag känner mig hängig, och jag försöker hellre att se till att bli frisk ordentligt och kan köra på ordentligt än att köra så halmjäkiga pass och eventuellt bli risigare.
Mm. Ja, men jag håller med. Jag är likadan, men jag känner mig också för lat för att träna när jag mår så här. Det känns inte som att det finns någon energi i kroppen.
Nej, och det är så tråkigt. Då blir man ju bara sur för att man känner sig svag.
Ja, men hur har du sovit den här veckan då, om det har varit vabb och grejer?
Det har varit jättedåligt. Alltså verkligen, några nätter, våran minsta, han är ju så här, när han blir sjuk och förkyld framförallt, så hostar han så här helt bananas mycket. Och får ju så här typ nästan så han inte andas. Så, och när han har så där, då sover ju han så dåligt själv när han har sina värsta nätter. Så även om vi turas om, jag och Anton, och liksom ta honom och vara med honom på natten, så vaknar man ju. Det går ju liksom inte att sova igenom sådana nätter, för så pass lyhört är det ändå i huset.
Ja.
Så att jag har haft så här superdåliga nätter och varit, känt mig så här verkligen trött. Och det gör ju också, jag känner direkt när jag får dålig sömn flera nätter, att just det här med att förkylningen och hals och sånt, även om jag förmodligen har blivit smittad av dem, att det kommer så, som ett brev på posten, att man liksom, kroppen blir så himla mottaglig.
Mm.
Och därav också att jag känner att så här, det finns inte något värde i att träna, även om jag säkert skulle kunna genomföra några pass, så känns det inte som att det ger mig något värde i min totala träning.
Nej, då är det ju bättre att satsa på att försöka till exempel power nappa, som vi pratade om i förra avsnittet.
Ja, verkligen. Sova lite på dagen.
Än att gå och träna.
Mm. Mm.
Vi är ju sponsrade av The Nap Lab även i det här avsnittet. Och det var jättekul när vi släppte förra veckans måndagsavsnitt och pratade om sömn och pratade om att vi var sponsrade av The Nap Lab. Så hade vi också, vi har fortfarande september ut, en rabattkod hos dem med koden styrkebyrån 15, så får man 15% rabatt på många av deras tecken där, så finns det redan en rea på sajten, och då får man 15% till på den rean. Och det som hände var att det var ganska många tecken som tog slut då, vilket är skitkul. Men det ledde också till att Nap Lab kontaktade oss och frågade om inte vi kunde bara informera om det. De har ju varit så här supergulliga mot alla kunder. Vi har fått flera meddelanden om det, folk som tycker att de är så himla proffsiga. Att de har hört av sig till alla kunder som har beställt och berättat att det är längre leveranstid, men de har också gett dem två andra alternativ, och det är att köpa ett annat täcke till ett rabatterat pris, eller att köpa ett återanvänt täcke, ett recyclat täcke som är då returnerat av en annan kund, men tvättat på tvätteri för ett jättebilligt pris. Och två sådana tecken har jag införskaffat, för jag har inget problem med att saker är använt eller testat en gång. Jag tycker det är lite roligt, för jag har sett i deras kommentarsfält att folk är så här, kan man verkligen lita på? För de har skrivit innan så här att de säljer bara nya tecken som ingen har använt.
Ja.
Och de tecknen som de får tillbaka ger de antingen bort, eller som nu har de ju då kommit på att de ska tvätta dem och sälja dem som återanvända tecken. Men jag tycker det är så roligt att folk är så misstänksamma mot det. För då tänker jag så här, hur gör de när de bor på hotell? Tänker de att de tecken är oanvända då, eller kuddarna?
Ah, nej, men det är jättebra. Det är för miljön och så där också, tycker jag. Alltså ja. Att återanvända känns väl ändå ganska 2019. Och om man kan göra det på ett positivt sätt, så är det också för både liksom ekonomiskt och sen just att man, att det inte bara försvinner i liksom någon mängd. Men vad heter det? Vad har du köpt till barnen eller tecken?
Ja, precis. För det har blivit lite huggsexa här hemma och mitt tyngdtäcke. Båda gillar dem. Och framförallt Ines som är yngst. Hon är ju 8 år och väger 25 kilo. Ja. Och hon älskar mitt 9-kilos tecken.
Vad är det för procent av kroppsvikten?
Ja, exakt. Typ 50%. Så hon har sovit med det nu i flera nätter. Och det är så roligt, för jag märker att så fort hon lägger sig med det. Hon sover ofta hos mig när jag har mina barnveckor. Så hör jag hon bara lägger sig under det. Och sen så hör jag hon bara andas djupt på några minuter. Och då mejlades jag lite med Malin på The Nap Lab som vi har kontakt med. Och frågade om det där med vikten för barn. Och då sa hon att de brukar säga att barn ska kunna flytta undan och ta av sig täcket själv. Men sen så kan man också bara gå på känsla. Det finns ju också andra märken av tecken. Sådana här till exempel som ges ut via vården. De kan väga upp till 16 kilo även för vuxna. Och allting handlar om bara vad man tycker är skönt. Så att man får liksom... Men man kanske inte ska köpa 10 kilos täcke till en 1-åring. Liksom.
Nej.
Och sen inte gå och lämna sängen. Men, så hon tycker att det är superskönt. Och då har de tjatat på mig om att få egna tecken. Så nu har jag beställt 2 sådana här då recyclade tecken till dem.
Mm, det är superbra. Men det är ju en bra grej för flera som undrar. Att just det här med vikten då. För det pratade vi om att The Nap Lab, de rekommenderar 10-15% av kroppsvikten. Men då kan man ha det i sitt liksom, det är för att ha något att förhålla sig till. Men som sagt, jag tog ju topp på det, och jag tycker definitivt inte att det är för tungt. Så att ha det med, och om man vill då köpa till barn, att man då ska tänka på att barnen själva ska kunna flytta täcket. Det är liksom deras rekommendationer. Ja. Men, och du har ju sagt också att hon somnar så himla lätt när hon har dem, alltså att hon somnar fort, och det är ju ett av de anledningen som både du och jag har gillat med täcket också, att man den här lugnet som infinner sig när man får det här trycket på kroppen.
Så nu har ju inte jag det. Nej, men nu har jag då fått ligga med vanligt täcke, och det har inte varit lika kul de här dagarna. Men jag har också varit så här, fortsatt att vara noga med min sömnutmaning i september, så jag har släckt och stängt av allting, och så att jag vet att jag har minst 8 timmar på mig att sova på vardagar. Ja, och det känns verkligen bra. Jag vet inte riktigt vad det är jag har gjort på nätterna förut. Eller jag vet faktiskt, jag har hållit på och sextat ganska mycket med min kille. Men en del.
Vad kom det ifrån? Du har väl också suttit väldigt länge vid datorn? Nu bara säger du sådär för att det ska bli jobbigt för mig, tycker jag.
Jag har gjort alla möjliga grejer, men...
Ja, men nu känns det bara det
då? Men det kan i och för sig vara så att det är på grund av att just nu har jag ägglossning och är lite så här extra längtig och bara, det känns inte så kul. Och sen så jobbar han mycket natt just nu.
Ah.
Och då, det innebär att då börjar han ju 21 och sen slutar han 7.
Ah.
Och då brukar vi typ säga godnatt på morgonen, och sen hörs ju inte vi nästan någonting.
Nej.
Vi är helt olika liv då. Och då känns det så himla tråkigt också att så här, då ska jag typ gå och lägga mig när han börjar jobba och så vidare.
Mm.
Jag
känner mig, okej, lite gnällig. Då är man som mest fertil och oftast som mest då sugen, tror man. Ja,
ja, precis. Ja, det stämmer ju in på mig. Alltså jag känner ju mig som en katt som går omkring hemma och bara...
Okej. Ja, vad skönt för oss andra att veta. Nu vet vi. Ja, men, nu kom jag på det apropå katt. Nej då, jag skojar. Apropå min man. Jag vet inte, jag kom på honom. Häromdagen så sa han så här till mig. Johanna, har inte ditt det här sömn... Vad heter det? Sömn... eller så här, ska inte du lägga dig nu? Har inte din sömnkväll typ gått ut? Och jag bara fattar inte vad han menar. Nu vet jag ju vad det var, ju sömnutmaningen som jag har pratat om. Att jag ska sova mer. Det är skönt att han har koll på min sömn i alla fall. Ja, nej, men sömnen...
Ja, men din vecka blev väl lite... Det är ju det vi tjatar om hela tiden i den här podden. Att det handlar ju om också på något sätt att ha lite rutiner i sitt övriga liv för att kunna ta höjd för att vissa perioder kommer att vara så här. Alltså,
ja.
Du kommer sova dåligt, barnen kommer bli sjuka, det kommer bli toppar på jobbet när du kommer känna dig extra stressad. Men då är det ju extra bra om man har lite rutiner på resten av tiden.
Så definitivt.
Att, och inte liksom bli helt hysterisk över att det, nu missar jag lite träning, nu blev det inga matlådor, nu blev det dålig sömn. Alltså lite grann hit och dit kommer det ju vara. Det handlar ju om att inte ha så jämnt bara.
Mm, verkligen. Och så jag var ju ändå så här i de första, när det liksom, när jag började känna det, så tänkte jag så här, men jag kanske kan köra ett lättare pass. Och så kände jag så här, nej men fasen, så helt meningslöst. Alltså det lätta passet kommer vara nollvärt i min totala träningsmängd det här året liksom. Du har ju också varit lite så här nu, men innan det så hade du några riktigt ruskigt bra pass ju i maxstyrkeprogrammet.
Alltså jag har kört vecka 1 av maxstyrkeprogrammet. Jag sa ju förra måndagen att jag skulle dra igång med det och jag har gjort alla de passen och jag har kört även ett konditionspass. Så 4 pass blev det förra veckan innan jag blev sjuk då. Och det som var roligt var att jag har ju lite gamla 1RM, alltså en repetition max i mina styrketräningsvikter. Och bänken är jag otroligt långt ifrån, men det är inte så konstigt därför att för ett år sedan så bänkade jag 3-4 gånger i veckan.
Det är stor skillnad.
Och hade mycket mera muskler på överkroppen. Så bänken har jag nu, räknar jag på ett 10 kilo lättare bänkpass. Men i alla fall, det har inte spelat någon roll, för att i programmet så har jag kunnat köra efter de rekommenderade vikterna för mig i alla passen. Och det har känts som bra repetitioner. Och framförallt böj upplever jag kan ju vara så här riktigt tungt att ställa sig och göra en 6 på en vikt som det står att du ska göra om du inte har haft en kontinuitet i träningen. Så det, ja, men det har känts skitkul och därför känns det också extra kul att köra en vecka till av programmet.
Mm. Men jag tänker också med det där att du känner så. Du har ju liksom, sen du körde sist så har du haft så här perioder där du inte har tränat nästan någonting och väldigt lite och sådär. Men du har ju ändå haft en kontinuitet över tid i träningen och kört lite, du har ju kört böjfokus för ett tag sedan också och sådär. Och det är väl egentligen bara ett tecken på att är man igång och gör saker så tappar du inte så jäkla mycket. Det handlar om är att du behöver komma igång och göra rörelserna. Däremot bänken är lite så som jag tror att många känner att där behöver man köra bänken del. Om dessutom som du då som körde så mycket och sen inte har kört typ bänk alls nästan.
Nej, bänk är det jag har kört minst av
alla.
Sen jag började skippa träningsprogram och sånt i våras. Mm. Så att det är inte alls konstigt. Och jag tycker också, jag la ut det på stories häromdagen. Jag fick upp en så här throwback från när jag stod och spände mig i badrummet. Jag brukar inte lägga ut så mycket sånt, för jag tycker det kan kännas lite så här kroppshetsande också. Men då blev jag själv helt chockad när jag såg ut på den bilden. För jag var så jäkla bitig. Och Det är ju avgörande upplever jag för mig som är en i grunden liten person med också en låg kroppsfettprocent. Jag har liksom inte så mycket att ta av, men att ha då lite mera hypertrofi på överkroppen gör jättestor skillnad för mig hur stark jag är.
Mm, ja, du är bitig. Då var du bitig. Du är bitig. Men du var bitigare då. Och bitigare ska du bli.
Ja, men alltså grejen är, det var en kompis till oss som skrev till mig på Instagram när jag la upp det där och skrev så här, men känns det inte bra då att du liksom, att du har tränat lite mindre och så här? Det låter, för då, den perioden vi var inne i att jag gjorde liksom lyft 6 gånger i veckan ungefär. Och då skrev jag till henne så här, ja herregud, det känns jätteskönt. Jag känner mig jätteglad med hur jag är och så här, jag lägger ingen värdering i det. Det spelar ingen roll. Det är coolt att jag har bänkat 75 kilo på min kroppsvikt och sådär. Men
det är
jag går inte runt och gråter över det. För jag är ju nöjd med mig själv och så vidare.
Jag är ju nöjd med mig själv. Ja, men det är härligt, det ska man vara. Ja, men fasen vad skönt. Det blir spännande att följa. Bänk är ju, jag säger till dig häromdagen när du bänkar. Jag bara, fasen, klarar du av bra bänkvinklar?
Ja, men jag har ju korta armar. Ja, det är ändå
det
bra.
Är bra. Bra bänkvinklar. Det blir mer bänk nu. Nu är det ju bänk 3 gånger i veckan i maxstyrkeprogrammet. Så det blir kul.
Ja, det är ju det.
Mm. Mm. Peppigt, peppigt. Det är bra. Du måste bänka lite mer så jag bänkar, får bänka med dig. Så jag blir lite pepp också. För jag måste öka min bänk.
Ja, du körde ju 8 år på den vikten jag körde 2 år på. Men det var ju bra. Då behövde vi inte ta av viktplattor.
Nej, det var ju praktiskt. Men det är ju för att jag har kört bänk och du inte har kört så mycket bänk. Men du, en liten rättelse då från förra programmet, tänkte jag säga, från förra avsnittet vi pratade om sömn, är som vi fick av Linda Gertsson, som jobbar, hon är läkare va, eller är hon fysioterapeut?
Ingen aning.
Nej, men hon någonting där, eller hon jobbar, kan vara psykolog också. Ja, jag vet att hon jobbar inom det området i alla fall.
Hon är en bra person helt
hon
enkelt.
Hon är en bra person. Hon skrev i alla fall, viktigt och intressant avsnitt, återigen. Funderar på ett tyngdtecken men vill korrigera det ni sa om att i vården är det läkare som de skriver ut. Nej, det är legitimerade arbetsterapeuter och jag tror också fysioterapeuter kan göra det.
Mm.
De gör förstås en bedömning först. Så att då vill vi bara rätta det. Om vi sa så att det var läkare så, och att det inte är så, så är det ju självklart en liten rättelse där.
Det är för vi går på det här med argument from authority. En klassisk fallucka att falla i.
Men
jag kan också lägga till en liten kul så här DIY-pryl apropå det.
Ja.
Och det är att våran kompis Mariana, som också tävlar i styrkelyft, berättade att det är faktiskt så att det är en ganska lång process, hade hon erfarenhet av, från sin vänskapskrets att få den här. Därför att du måste ju då först ha alltså den personen som ska få tecket måste ju också ha en utredning.
Ja.
Och sen så får man ändå en remiss och då får man det från ett habiliteringscenter eller då, som Linda Gertsson sa, en arbetsterapeut eller så. Mm. Så det är en ganska lång process. Och det är säkert därför The Nap Lab har startat det här också. För att, alltså, för kan man köpa själv om man inte tillhör den kategorin. Men Mariana är så jäkla cool, för hon är ju sån här person som jag älskar. Jag sa till henne, du borde starta en DIY-blogg. Hon är en sån som gör så här egen kombucha, sylt, lagar massa mat, bakar kakor, experimenterar med recept och sånt där. Men hon testade att sy ett eget tyngdtäcke.
Jaha.
Så hon läste på hur man gjorde på nätet, gick till Biltema och köpte kedjor.
Okay.
Och sydde då ett eget täcke med så här, vad säger man, hällor eller vad man ska säga, rännor i täcket och stoppade in kedjorna som hon har sovit med. Och det är ju så jäkla coolt. Och om man är en person som tycker att det är kul att pyssla och inte vill lägga ner pengar på ett täcke eller inte har någon diagnos som gör att man kan få ett täcke, då kan man testa det.
Åh, herregud, ja, men det är bra jobbat. Det skulle jag nog inte göra, Klara.
Nej, men det är ju skönt att det finns alternativ för alla då.
Verkligen. En gång i tiden skulle jag sy mörkläggningsgardiner till mina barns rum. Fråga mig inte ens hur jag kom på idén. Men det var verkligen så här, ja, jag vet inte. Jag hade i alla fall bestämt att jag skulle göra det. Och så köpte jag mörkläggningstyg och sånt. Och sen slutade det typ med att Antons mamma, min svärmor alltså, hon satt typ och sitter där. Hon bara satt så här, men nu får du i alla fall göra någonting själv. Jag bara, men typ, det här går inte. Jag börjar gråta, jag åker och köper någonting.
Men vet du, både du och jag har jobbat så länge som konsulter
och
egenföretagare i olika konstellationer. Och vi har en sak hos oss som jag också tycker är en bra sak. Och det är att vi är så här, den här personen är bra på det.
Ja.
Då köper jag gärna in den tjänsten av den personen. Och så kan jag lägga den, vi tänker ju i timmar, vi är så vana vid att tänka på faktureringsgrad och sånt. Då kan jag lägga annan tid av min tid på den timmen. Som de pengarna kostade, så kanske jag kan dra in pengar på något annat sätt än tiden istället.
Ja.
Folk ska göra det som de är bra på. Så att det är därför du och jag så här beställer catering till ett event istället för att ställa oss och laga allting själv och så vidare. För då vet vi att någon gör det som gör det bra och så kan vi göra det som vi är bra på den tiden. Så
exakt.
Det ska du inte ha någon ångest
över.
Nej,
men det har jag inte heller och det vart ju jättebra till slut. Men man ska inte hålla på och hitta på grejer man inte är bra på. Det tar ju bara så lång tid och det är ju bara frustration. Jag fattar inte. Men du vet, ibland tror jag så här, saker om mig själv. Och tänker så här, men jag har väl ändå lite talanger där. Men icke. Det hade jag inte. Nog om det.
Jag tänkte, ska vi inte gå igenom? Vi har fått både lite frågor från förra avsnittet. Gällande sömn och tyngdtecken. Och sen har vi fått massa bra tips på hur man kan attackera sitt sömnproblem om man har ett sömnproblem.
Ja, vi kör lite.
En person skrev så här, Geno15. Jag har tänkt mycket på hur man gör om man har dålig sömn ofta. Alltså ert barn väcker en del, eller ett barn kanske hon menar. Som i natt till exempel vaknade barnet utan att överdriva varannan timme. Skulle ni tränat då, om det var er träningsdag, och tränat ändå, eller hoppat och det blivit ett pass mindre?
Mm. Det där är ju lite för mig.
Där du är,
ja,
den här
det är
veckan.
Där är jag lite. Jag skulle säga så här, är det en natt och jag känner att jag liksom känner mig okej, då skulle jag tränat. Men jag skulle någonstans också, om jag kände mig när jag började träna att jag känner mig lite sliten, så skulle jag liksom inte känna att jag behövde ha dåligt samvete för det, men då skulle jag kanske sänka vikterna lite. Eller som jag gjorde i början av veckan, förra veckan, var att jag bestämde mig för att bara bänka. För jag var så jäkla trött. Så jag la mig ner och så bänkade jag. Och det tyckte jag var skönt. För det, för mig är det jättestor skillnad att bänka och böja till exempel. Om jag ska ha tungt bypass. Så någon natt, då är det så här, då försöker jag ändå köra bara till jag kanske sänker vikterna. Men är det flera nätter som jag har också haft nu, då tar jag väl bort träningen och hellre försöker om jag kan sova lite. Och kan jag inte sova så försöker jag ta en lugn promenad eller bara ta och göra annat jobb eller göra något annat.
Mm. Ja, men jag tänker likadant. Det är ju en mindre bra idé att gå och försöka köra det passet som det står i ens program att man ska göra efter de vikterna som det står att man ska göra. För att antingen blir man bara besviken eller så känns det tungt eller så blir det bara en onödig stress för kroppen. Så just som du sa, gör någonting som man tycker är lite nice bara för att det är skönt. Att, alltså det kan ju också vara så att man sover bättre nästan att man erbjuds sömn om man har rört lite på sig. Eller stå över helt, som du sa i förra avsnittet att du hade gjort en dag. Du kände dig lite trött, väntade med passet i dagen efter och då kändes det jättebra.
Mm. Men det är också, det återkommer ju till det här att skulle du hoppa över ett pass och så blir det ett pass mindre. Jag, och jag tror du också är lite så, jag är inte så fokuserad på så här, hur ser en vecka ut? Utan nej, då är det så här, okej, det blev inget pass idag, jag kör det imorgon istället. Sen, och, men med all respekt att vissa såklart kanske har träningsdagar man behöver träna för att det är så schemat ser ut med hämtningar och lämningar. Och alltså så kan det ju vara att man har så här, jag tränar måndag, onsdag, fredag för det är de dagar som funkar för mig i vårt schema och det har vi planerat. Men har man inte så och man kan vara lite flexibel, då så här, försök att inte bli så himla bestämd på dagarna utan kör dagen efter i sånt fall om det känns bättre. Ja. Och annars så skulle jag bara säga så här, ja, ta en liten promenad eller sov och så kör du ditt pass som du har tänkt dig nästa gång bara.
Ja.
Det är inte så att kroppen känner av om det är måndag eller fredag eller tisdag eller onsdag liksom, utan
nej,
den vill röra på sig och träna när den mår bra.
Precis, så det är väl lite som vi tänker. Mm. Malin Tiger skriver, är så sugen på tyngdtäcke men blir det inte varmt?
Nej, nu när det är vanlig temperatur ute så är mitt vanliga täcke inte varmare än tyngdtäcket.
Mm.
Så, men jag gillar ju att ha täcke på hela kroppen, alltså att verkligen vara helt intäckt i täcket. Och sen så ha fönster öppet, det pratade vi om lite i tidigare avsnitt. Men det gör ju jag även när jag har vanligt täcke. Så nej, jag upplever inte att det blir för varmt. Man kan ju bara välja att ha en fot eller typ armarna utanför om man inte vill. Jag ligger ju alltså, har ju täcket upp till halsen och sen allting under. Jag sticker inte ut någonting utanför täcket.
Jag har också lite svalare nu för jag sover bredvid en sån här öppen ventil. Och de senaste nätterna har det ju verkligen varit lite svalare. Men de första nätterna när det var lite varmt och jag hade täcket, då gjorde jag några gånger så att jag sov med täcket i mitten på kroppen och så hade jag armar och ben utanför så att jag låg som ett kryss och sen så hade jag typ en tunn filt ovanpå fötterna. För jag är som du, jag gillar också att ha allting täckt. Hur varmt det än är så gillar inte jag att sova med nakna kroppsdelar. Det är sen barndomen och mörkrädd och rädd för monster och sånt där tror jag.
Mm.
Men det är nog jätteindividuellt och vissa är ju såna personer som svettas jättemycket på nätterna. Min bror är så här, han sover bara med påslakan året runt.
Och det är ju vissa personer, tycker man om att sova med påslakan, då kommer man inte gilla ett tyngdtäcke.
Nej.
Jag kan ju inte sova med påslakan. Alltså jag sover så dåligt om jag bara har påslakan. Så även när det är varmt på sommaren så sover jag ju med täcke, men då är det ju varmt. Alltså, som när det har varit de här jättevarma somrarna, då är det klart att då blir det ju varmt om man har täcke på sig. Det är ju för alla. Men jag upplever inte att det är överdrivet varmt. Jag upplever att det är som ett vanligt medeltäcke liksom.
Men då, ja precis, och det har nog att göra med att de här täckena som vi har fått har såna här kulor i sig. Det kanske är skillnad med, det finns ju andra tyngdtäcken som innehåller kedjor och andra saker också. Och då kanske det är lite skillnad, men man får ju väl fundera på vilken typ av person man är just med det här. Är en sån som gillar att ha mycket på mig eller inte? Så nu när min dotter har snott täcket på nätterna, då har jag sovit med två vanliga täcken.
Mm. Ja, mitt gamla täcke, eller det som jag haft tidigare, jag har ju kvar det självklart. Men mm. när jag sätter på mig det, för så, nu när det har varit så att jag hör att Ludde har vaknat och man har sprungit upp och ner och, eller upp och in i olika rum och så här, då har jag liksom alltid bara tagit med mig ett täcke. Och då ja. När jag har det på mig, då känns det som att det är så här luft. Alltså det känns mm. himla annorlunda nu. Man har vant sig.
Ja, det är en vanlig grej.
Mm. Ja, men det är bra. Så, som sagt, det, men sen vet jag också att det finns också tyngdtecken med, som heter typ alltså medel och så här, i värme, tror jag också. Mm. Men som sagt, jag skulle gissa att det är som ett vanligt medelvarmtäcke, eller medeltäcke.
Ja, mm. så det får man fundera på. Sen har vi fått in lite sömntips då. Det är ju också bra. Sofia Svärd tipsar om boken Sömngåtan. Jag har inte läst den själv, men det kan ju vara värt att spana in.
Mm, den handlar typ om just så här forskning kring sömn och hur våra kroppar funkar med vad heter det? Jetlag och allt möjligt. Så här, ja. Koffein och sånt. Så det är så här, lärare mer om sömnen typ, tror jag.
Okej, okay. ja. Ja, men det kan ju vara bra. Mm. Malene Jensen, som är jätterolig följare till oss, garvar ofta när hon skriver saker till mig på Instagram. Hon skriver lite om det här som vi pratade om i förra avsnittet med att ha avställnings- och påställningstid för sömn. Hon skriver, det enda som funkar för mig är att ha gott om tid att somna och sova. Om jag ska vara någonstans tidigt och vet att jag måste skynda mig att somna blir det omöjligt att somna såklart. När jag släcker lampan behöver jag cirka 10 timmar tills klockan ringer. Då kan jag somna i lugn och ro. Sätter klockan så sent jag bara kan, men vaknar ofta före klockan ringer, utom på vintern när det är middagsmörker i mina hoods. Hon bor i Kiruna för övrigt.
Mm.
Och jag inte kommer ut på promenad under morgonen eller lunchen. Brukar sitta någon extra, brukar snitta någon extra halvtimme sömn på vintern.
Mm.
Så det är ju bra. Alltså hon räknar ju då med att just att det ska ta och somna och sådär också.
Det tror jag också är superbra för dem. För det som jag tror är en stor del för många, i alla fall de som jag vet som har haft sömnproblem, det är ju just att när man lägger sig i sängen så blir man väldigt stressad att man måste somna. Alltså ja. Väldigt fort, och att man inte har den här. Och har man då tid på sig att få ligga och ta det lugnt och inte bli stressad över det, så är det klart att då blir man ju också mer avslappnad.
Ja, och apropå det som du säger nu, så skrev ju våran kompis Åsa Anger, som är psykiatriker, att det finns en metod som heter sömnreduktion som man jobbar med inom KBT, inom att sova. Och Sally Moore skrev också i vår Facebookgrupp att hon har haft svårt att somna hela livet, men fick tips från sin pappa som är psykolog att börja gå och lägga sig senare. Hon skriver, när jag gick och la mig klockan 22 låg jag vaken till typ 3 och sen började jag lägga mig 12 och somnade på typ en kvart.
Mm.
Pappa tänkte att det kunde ha något att göra med att jag la mig, när jag la mig tidigare var det som att jag låg och vilade inför att jag skulle sova, och då var jag inte längre trött när jag egentligen skulle vara det. Kanske hans tips kan funka för någon annan med. Jag har också tyngdtäcke och tycker precis som många andra att det är väldigt skönt med den extra tyngden på kroppen, men har tyvärr inte märkt att det gjort någon större skillnad för sömnen. Men just det här med sömnreduktion, då läste jag om det, att då får de personerna som har väldigt svårt att sova liksom order att de inte får sova mer än 5 timmar per dygn, som var då som kan vara liksom någon slags lägsta nivå. Och när man kan sova hela den tiden utan att vakna, då får man plussa på en kvart i taget tills man når sin naturliga sovtid. Så att det är ju faktiskt också intressant, just det här att hur man kan komma ur sina mönster att inte ligga och stressa över att sova.
Ja, men det låter ju helt rimligt. Jag tror det är, alltså det är såklart, då handlar det om att man måste skapa den här tröttheten, att man ska vara trött.
Ja.
Ja, men spännande. Och det är ju så här, det finns ju massor med olika sätt, och båda de två som vi har pratat om nu, det ena är att lägg dig i god tid så att du har god tid att somna, och det andra är att lägg dig inte i för god tid för att då kanske du vilar, eller liksom att du inte blir, att du inte är tillräckligt trött. Så man måste ju testa lite vad som funkar på sig själv.
Ja,
om man har den problematiken. Men man kan ju börja och testa en sak ett tag och en tid och sen se om man får någon förändring.
Ja, det är en annan som tipsar om podden Sova med Henrik. Den har jag provat också, det är jätteroligt. Det är en kille som heter Henrik, jag vet inte vad han heter efternamn nu, men han är komiker också.
Jaha.
Han har också varit programledare i Bolibompa, en ljushårig kille.
Mm.
Han har en podd där han pratar så här gibberish, alltså han bara pratar helt, alltså om ingenting, bara bla 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 bla. Och den podden, det är helt sjukt, är till för att man liksom ska sätta på den och så ligger man där och bara lyssnar och så somnar man. Det är jätteroligt, så att jag har testat det några gånger, det är helt sjukt. Men jag gick faktiskt över till, för jag började liksom ligga och lyssna på så här, vad är det, hur kan han prata om de här sakerna, och det finns jättemånga avsnitt också av det här, det är skitkul.
Gud vad roligt.
Men Henrik Ståhl heter han, kommer jag på
ja.
nu. Och jag började istället sätta på, när jag hade jättejobbigt förra sommaren, så började jag lyssna på Spanarna i P1 på nätterna. Okay. Du vet, det här gamla programmet. Ja. De är ju hur gamla som helst nu. Och det är ju verkligen urtrist. Och då somnar jag lätt.
Ja, men det är bra tips. jag försökte ju lyssna på sån här regndroppar och typ regnskog och ja, så olika sådana ljud, men det gör mig stressad. Alltså, du försökte det med mig någon gång när jag skulle så här powernappa hemma hos dig när jag var väldigt uppe i varv en period i mitt liv.
Ja.
Och bara fick jag bli så här, då får jag typ ökade hjärtslag och sånt. Men sova med Henrik har jag inte testat. Jag ska testa nästa gång.
Ja, du måste lyssna på det. Det är så sjukt kul.
Det var roligt.
Så man måste hitta sin grej. Det är Katja Eriksson tipsar om att lägga sig och gå upp samma tid varje dag. Lägger mig för tidigt så vaknar jag 3, så har skapat en ny mysig morgonrutin för att komma upp. Funkar inte alltid när hjärnan leker torktumlare, men bättre i alla fall. Och det där kan ju vara svårt om man kollar på min kille till exempel som jobbar som sjuksköterska. Han jobbar ju skift, så han jobbar antingen kväll eller morgon, och då börjar han 6:30, eller så jobbar han natt.
Mm.
Och då är det ju jättesvårt att ha rutiner med sömnen.
Ja.
När han jobbar natt så försöker han alltid gå och lägga sig typ 8 på morgonen. Och sen så, men sen ställer han klockan ganska tidigt de dagarna ändå, för att också ha någon slags halvrutin och inte liksom ligga och sova hela dagen, och sen kanske också för att ha ett liv lite grann. Men det är ju jättesvårt. Alla kan ju inte välja att ha samma rutin hela tiden. Och jag har ju så här att varannan vecka när jag har mina barn, då går jag upp 6:20 varje morgon. Och varannan vecka när jag inte har barn, då jobbade jag ju kväll förut. Och det gjorde ju också att jag hade bananas rutiner. För då kom jag inte heller in i någon liksom lunk. Nu har jag märkt jättestor skillnad från att jag från augusti började jobba morgon, veckan jag inte har barnen, istället. För nu har jag mycket mer då en jämn rytm över hela veckan. Däremot det som är svårt för mig nu är att jag kan känna att så här, shit, hur ska det bli med så här sena middagar och sånt med kompisar? För jag, nu är jag så att 20:30 på kvällarna nu så börjar jag bli jättetrött.
Ja, ja, men, och det är ju så här, när man har ett fokus en period, för nu är ju ditt fokus att få ordning på sömnen. Mm. Då kommer det kanske vara lite så att man inte har möjlighet och ork att göra det. Men jag tänker också att när man kommer in sen i rutinerna, så kanske man inte är lika känslig för att till ha en kväll. Alltså då kan det bli lite mer att man kan ha lite mer så här, vakna lite senare en morgon om man vet att man ska iväg på kvällen till exempel.
Ja.
Eller att man sover lite längre. Men det att du har ju verkligen varit så här, alltså förut, då vill man ju inte helst vara i ett gym med dig på morgonen. Alltså ha sjukkunder typ med dig. Det var ju så här, ah, det har ju typ aldrig skett, för du har aldrig haft det ens. Men nu har du lite vant dig. Det är ganska himla mysigt att ha det nu, tycker jag.
Jag tycker det är jätteskönt. Jag gillar det faktiskt mycket mer än vad jag trodde jag skulle göra. Just den känslan av att min dag är prestationslös mycket tidigare än vad den var förut. För förut så jobbade jag ju alltid både hemma och på gymmet på kvällarna. Men på torsdag kväll så ska jag åka till Göteborg. Och då har jag en hel dag i gymmet. Jag börjar 7 på morgonen. Och sen så ska jag ha en föreläsning på eftermiddagen. Och då, nu går jag redan och tänker på hur jag ska kunna göra för att sova på tåget på vägen ner. För när jag kommer ner så ska vi nämligen gå ut och käka på kvällen. Och då är Marcus inne i så här nattstreak just nu.
Ja, så han är ganska pigg.
Ja, så jag håller på att tänka så här, hur ska jag kunna se till att jag verkligen sover en ordentlig powernap på tåget så att jag är för kvällspigg när jag kommer fram.
Kan bli klurigt.
Jag är inte så bra på att sova på resor och tåg och sådana. Jag är inte så bra på powernap överhuvudtaget. Så vi får se.
Det är jag sjukt bra på att sova. Jag sover typ på flyg och sånt hela vägen om jag flyger själv utan barn.
Ja, men du är ju skitbra på att somna. Det pratade vi om i förra avsnittet. Det är din superkraft.
Ja, det är det faktiskt. Det är bra. Det är skönt att man har någon superkraft.
Ja, så somnade. Där var lite tips på hur man kan sova bättre och lite svar på några frågor. Så som sagt, Styrkebyrån 15, september ut, köp ett tyngdtäcke för rabatt hos The Nap Lab om man är intresserad. Och de har ju då som sagt 30 dagars testtid på sina tecken, vilket är otroligt lyxigt. Så man får alltså använda det och testa det och skicka tillbaka det och få pengarna tillbaka om man inte är nöjd.
Ett slag för sömnen. Nu ska vi snacka något annat. Sluta hålla på, säger jag. säger jag då.
Ja, det är ju ett så här efterfrågat nytt t-shirt-tryck till oss, Johanna.
Sluta håll på.
Ja, och då kan jag också inflika att september ut har vi också en rabattkod i shoppen som är sluta hålla på. Och det är för våran kompis Anna Åbergs program som hon säljer i våran shop, som är Mandalayas Don't Run 1 och 2. Och det är ju träningsupplägg för konditionsträning. Konditionsträning för dem som inte vill springa, eller konditionsträning för den som vill köra kondition till sin styrketräning. Och Mandalayas Don't Run 1 är ju fokus på att bli bra på roddmaskin. Så det ingår ju massa teknikträning på roddmaskin. Medan tvåan är bara rena sådana typiska Anna-pass. Det jag tycker är så roligt, för att i Mandalayas Don't Run 1, då heter alla passen håll käften. Håll käften 1, håll käften 2, håll käften. Men så att nu är det 100 kronors rabatt på ett av Annas program om man använder just koden sluta hålla på.
Ja, och det är september ut också.
Mm.
Men vad menar vi med det då? Vad menar vi när vi säger sluta hålla på?
Ja, men sluta hålla på. För mig så är det som får väldigt mycket frågor på Instagram, både till Styrkebyråns Instagram och till mitt eget, och ser frågor i vår Facebookgrupp, och även nu under flera år har coachat kvinnor i våran ålder som ofta har familj, karriär, relationer, ett liv, och som har så otroligt, tycker jag, höga krav på sin träning. Och det här upphör aldrig att förvåna mig, för att det kanske är så att jag är lite lat av naturen, men det var för ganska många år sedan som jag slutade slå på mig själv och hetsa mig själv till att jag måste vara någon slags perfekt människa. Men jag kommer kanske låta sträng och oskön nu när vi pratar om det här, men jag blir så himla irriterad på att det är så många kvinnor som hör av sig till oss som liksom försöker ha någon slags elitträningsliv samtidigt som de är vanliga personer som har heltidsjobb och allt det här. Och jag förstår liksom inte varför de gör det. Hur vi började prata om det här var ju för att det var en tjej som skrev till oss på Instagram och undrade vilket beefcake-program hon skulle köpa. Varpå jag frågade henne, jo, hon skrev att hon också tränade kampsport och crossfit. Och då frågade jag, ska du fortsätta med det? Och då sa hon, ja, jag tänkte fortsätta med det. Jag tänker mig att träna 6-7 dagar i veckan. Och jag bara kände så här, va? Och då svarade jag henne att beefcake-programmen är ju helkropp i varje pass, förutom fyrsplitten. Hon var inne på 2 eller 3 split. Och tanken med det är ju att man ska ha minst en dag vila mellan varje pass, därför att det är helkropp i varje pass. Och det är ett program som är inriktat på prestationsinriktad styrkelyft, alltså att bli bättre på bänk, mark, böj och även stående press. Och då tycker inte jag att det är rimligt att man ska satsa på en annan sport samtidigt. Hon ska då satsa på 2 andra sporter samtidigt och undrar liksom hur hon ska lägga upp det. Men hon är ju inte ensam om att ställa såna här typer av frågor till oss, eller hur, Hanna?
Nej, det är supervanligt. Och jag tycker ju att jag har ju också, precis som du, varit i det där, att jag har tränat extremt mycket och väldigt så här höga krav på mig själv i varje pass, och jag ska följa ett program och jag ska bli bra på det, och jag ska springa en mara eller ett Lidingölopp och jag ska lyfta tungt och göra allting. Mm. Jag tycker ju att det är så himla intressant så här, vad det är som gör att man vill komma dit. Alltså, vad är det som driver mig att lägga så mycket tid och energi och tankar och kropp på att liksom nå något typ av resultat som kanske till och med uteblir för att man gör för mycket. Och ja, det är ju så här, det är ju så himla spännande. Jag som håller på att plugga psykologi nu, sen försöker alltid tänka tänker jag så här, undrar om man tänker den där skolan, och nej, men så här hela så. Nej, men och det blir ju väldigt intressant vad det är som gör att man kan motiveras att göra det. Och jag kan ju bara utgå från mig själv. För mig var det ju typ sökandet efter någon typ av perfektion i min kropp. Att jag trodde att om jag sprang så här mycket, om jag tränade så här mycket, då kommer jag ha en kropp som jag älskar. Och det spelade liksom ingen roll hur många pass jag gjorde, hur många liksom styrkepass, hur mycket jag ökade mina vikter. Jag älskade liksom inte min kropp mer för det. Idag, när jag väger liksom 10 kilo mer, då älskar jag min kropp. Alltså, mm. Och jag tror att så här, någonstans, jag hamnar hela tiden i att det där är så mycket mentalt. Det kan vara liksom okunskap över hur man ska träna för att nå framgång eller alltså resultat utifrån sina egna mål, självklart.
Ja, många tror jag fortfarande är kvar i det här att hård träning betyder att träna tills man är slut varje gång, ja, och det kommer ge en bra resultat.
Ja, så jag tror att liksom, någonstans när i det här så måste man nog hela tiden... Vi försöker ju alltid att så här, vad är syftet? Vad är det som gör att du behöver... Alltså, sen kan inte vi svara på alla de där, för vi får också jättemycket i mejlen, den typen av frågor. Och ofta så skriver vi så här, de här programmen är till för det här och de här programmen är syftet i det. Liksom. Och så är det ju så här, du måste göra ett eget val. Vi kan inte göra ett val åt de här personerna. Det kommer vi aldrig kunna göra. Och vi kommer inte kunna säga heller till de här personerna att sluta hålla på. För att det måste ske någonting i deras egna tankar. Så jag tror verkligen att i grund och botten så handlar det om så mycket att liksom typ bli trygg i sig själv och börja fundera över vad man själv vill. Alltså syftet med det man gör och sina egna drivkrafter. Och jag vet, brukar alltid säga också till mina kunder att de ska tänka sig, vad är det exakt som du kommer känna när du kommer dit fram, när du har gjort det här eller när du gör alla de här programmen? Vad är det liksom, vad är ditt mål, vad är slutet? För oftast skulle jag säga, det här är bara empiriskt, det här finns det ingen forskning på som jag vet, men i alla jag hamnar hos så finns det oftast inget slut. Alltså man har inga tydliga mål, utan man bara går för att gå liksom. Och oftast behöver man börja där, och jag skulle säga att alla de fallen där det är personer som jag träffar och som tränar live, de får bara sluta hålla på. De får inte träna så här mycket en tid. För att också, och sen får de utvärdera det och så får man ha en dialog. Men det är ju väldigt många gånger som många får en aha-upplevelse att resultaten kommer av att sänka antalet pass.
Mängden.
Och istället, ja, alltså färre med värre att träna. För jag är också så här, hur hårt tränar du? Om du kan träna typ varje dag, vad har du för kvalitet på din träning då? Alltså om du, det nu är hårt du vill träna.
Och det är ju en annan sak också, men jag tänker att om man börjar bakifrån istället, lite som när vi hade en diskussion med Anders, CrossFit-morfar på Eken, när han sa att istället som egenföretagare för att tänka hur mycket pengar man ska tjäna, kanske man ska börja med vilket liv man ska leva, alltså vända på det. Och sen räkna framåt och se vad man kommer behöva göra för att kunna ha det i livet. Det är ju en mycket trevligare inställning om man tänker likadant med sin träning, att så här, okej, men jag jobbar 9 timmar per dag inklusive min lunch. Jag har resväg till och från jobbet. Jag ska lämna barn på morgonen. Jag vill träffa min partner så här många timmar i veckan. Jag behöver sova 7-8 timmar per natt. Och jag behöver ha återhämtning från mina pass 3 dagar. Hur mycket tid har jag kvar då? För att det som också är grunden för allt det jag sa nu, det är ju det som kommer före träningen. Egentligen. Saker som måste göras. Hur mycket tid har jag kvar då? Och vad har jag för möjligheter? Ja, men då blev det att jag har 2 gånger i veckan till att gå på ett gym. Och 1 gång i veckan som jag inte kommer hinna gå till gymmet, men där jag kanske till exempel kan göra en promenad eller en pulsig promenad eller en jogg eller någonting, bara för att släppa lite på skallen. Det låter rimligt. Alltså vi har ju ett motto som vi brukar säga till våra kunder, och det är ju som kommer igång med träning och som kanske inte har följt någonting förut och som vill få in en rutin i sitt liv, att istället för att säga jag ska träna 3 gånger i veckan, träna 1 gång i veckan och träna alltid för lite så att du alltid längtar till att träna mer. Det finns bättre förutsättningar då till att du kommer ha kontinuiteten över en längre tid.
Men jag tror också att det finns... I det här så finns det ju också, alla har ju inte liksom 2 barn och familj. Alltså,
nej,
så, och det är, jag
de
tror
finns
många,
de som har jättemycket tid att träna.
Ja, och det är många som jag stöter på som just har det. De har tiden, och det är väl det som gör då också att de tycker så här själva, men vadå, jag kan ju träna, jag har ändå tid.
Jag är student, singel och har inga barn.
Ja, men eller jobbar, men man har mycket tid ändå kanske. Alltså, men jag menar just det här att man måste ändå se till varför gör jag det? Alltså vad är det jag vill uppnå? Är det så att det jag vill uppnå egentligen inte kommer att uppnås för att jag aldrig kommer komma dit, för att det är det snarare mentala jag ska jobba med? Då är det ju där man måste börja. Så det är hela tiden, man måste alltid utgå från sig själv. Och vi behöver inte säga sluta håll på till de personerna som vill träna så där mycket. Men när de kommer till oss och säger så här, vilket program ska jag köra? då blir det sluta håll på. För de här programmen syftar ju till någonting, som du sa. Det syftar ju till att bli starkare i basövningarna. Ja. Det syftar till att bli starkare i överkroppen om man kör guns and gains. Det syftar till att bli böjstar, eller stark i böjen om man kör böjsäker. Alltså, och då om vi då har vi har en plan med programmen, om man utifrån det som vi har satt med antal dagar vila och så vidare, då kan ju inte vi säga heller, om du kör det här programmet så kommer du bli starkare i böj, för att om du ska köra allt annat, då tappar ju det syftet med programmet.
Ja, det är lite som att jag ska laga bœuf bourguignon som ska stå och puttra på spisen i jättemånga timmar, men jag tänkte att jag gör den på en timme och sen så har jag ju lite carbonara också. För jag vill också äta carbonara varje vecka.
Men så gör jag när jag gör biff.
Alltså, det kommer det bli lika bra? Nej, du Nej. Kanske måste räkna med att ett långkok måste få ha ett långkok.
Ja, och men börja det kommer liksom, bli mat.
Det kommer bli mat, men det kommer ju antagligen bli skosula.
Ja. Det är skitbra. Det är en skitbra jämförelse. Alltså på riktigt, det är ju faktiskt det.
Men det är ju ett recept. Våra program är ett recept. Det man behöver ta hänsyn till är att det är generella program, så du kommer behöva göra individuella anpassningar till det. Det kan handla om hur tungt du kör till exempel. Och det finns också en tanke med återhämtning i den programmen. Det finns tanke på att du kör det här programmet och du kör inte en massa andra grejer. Det skriver vi också i alla program. Jag hamnade ju i en diskussion i vår Facebookgrupp med en tjej som följer våra program, känner sig stark i passen men skadar sig hela tiden. Och hon vill ha ett program som var tänkt för att köra med lägre vikter, för att då kommer hon köra lägre vikter om det står i programmet, så att hon inte ska skada sig hela tiden. Och jag skrev så här, men du måste lära dig att lyssna på kroppen. Och då skrev hon att liksom, jag kan inte det, det är därför jag måste ha ett program som lär mig att göra det. Och då så skrev vi lite privat också, hon och jag. Och jag tror kanske hon blev lite sur på mig, för jag var ganska hård mot henne och sa att det finns inga program som är ett program för folk som inte kan lyssna på kroppen. Alltså, där måste man ju gå till grunden, som du sa innan, och fundera på varför kan jag inte lyssna på kroppen och vad är det jag vill med allt det här. Och liksom antingen så här, gå och ta hjälp av en PT eller någonting med sin träning. Gå till en fysioterapeut med sina skador och se vad som är orsaken till dem och få ett individuellt upplägg. För att du kan inte köpa ett generellt program och köra det så att du skadar dig och sen säga jag behöver ett program som gör att jag inte skadar mig.
Nej.
Det är liksom fel väg att gå. Och jag kan ju också bli så här, jag ser ju så här, varför är det bara kvinnor som skriver om de här sakerna till oss? Det kanske är för att det är vår största målgrupp. Men varför träffar inte vi de här männen när vi jobbar i vårt dagliga jobb som PT? Eller varför skriver inte män om att de har för lite tid, får för lite hjälp hemma, får för lite sömn hemma, får för lite backup med och packa barnens gympapåsar hemma? Alltså det som jag skulle säga är den största turnaround matriarkala rörelsen du kan göra för dig själv som kvinna idag, framförallt som heterosexuell kvinna som lever i en heterosexuell relation, det är att vara lat. Alltså,
nu kommer Klaras rant in här också om det.
Ja, men därför att är du lat som kvinna så kommer det innebära att du ändå gör mer än vad en generell man gör i hela livet. Så är det på arbetsplatser, så ser vi i vardagen, så ser vi i relationer till barn. Så att drar du liksom ner, det som när man börjar på ett nytt jobb och går in, istället för att gå in med 100%, gå in med 75%, så har du lite leverage att öka med sen när du vill visa att du kan leverera på ditt nya jobb. Alltså dra ner din ambitionsnivå, lägg dig på soffan, ta ett glas vin och var lat, och gör det därför att du kommer få ett bättre liv omkring dig och du kommer att förändra samhället på sikt. Det finns ingen som liksom har en vinning av att kvinnor springer runt som skållade råttor och försöker att fixa allting hela tiden.
Nej, det är bra.
Alltså, och den enda som kommer att må dåligt av det i slutändan är du själv. Det var någon som skrev om det här med sömn, att hon blir väckt, hon vill gå och lägga sig tidigare för hon hade äldre barn, tonårsbarn och en man, och hon vill gå och lägga sig tidigast i familjen, och då kommer alla och väcker henne på kvällarna, även hennes snubbe kommer med så här, var ligger den och den grejen, var är mina gympakläder och sånt där, och
vad skrev sa
så
här, du då?
Ja, jag sa ju så här, ha ett familjemöte och säga att det här är liksom inte okej, och utdela straff till de som stör dig, alltså allvarligt talat, alltså hemma hos mig är det så här, Det är vuxen tid på kvällarna. Igår slängde jag ut två ungar härifrån och fick ett utbrott för att de höll på och skrek och jag sa till dem 3 gånger. För att jag sa så här, jag har haft en jättelång dag, jag behöver få sätta mig vid bordet här nu och äta min mat och det behöver vara tyst här. Och då sa min dotter så här, men Alma, stora syster, hon har ju 3 kompisar hemma just nu. Jag bara, ja men de är tysta inne på rummet och stör inte mig. Du och din kompis stör mig och det kommer inte vara rättvis eller någonting. Jag kommer utgå från att nu behöver jag den här tiden. Alltså jag kanske inte är så.
Nej men det tyckte inte jag. Jag var ju så här då, så skulle jag också. Men,
ja men just det här att så här, så kan de inte hålla på. Alltså hon måste ju se till att kommunicera att det här är inte ett okej beteende. Sluta med det. Alltså hennes sömn är väl minst lika viktig som alla andras i familjen.
Ja.
Och som sagt, är du förvånad att det inte är en snubbe som skriver det?
Nej, det är jag inte. Nej. Det är så härligt. Jag sitter och så här småskrattar, men det är bara för att jag älskar när du, för det var så länge sedan, Klara, du hade en sån här. Jag hör, du vet, det är liksom, man bara hör hur det bubblar, din puls stiger, du står upp och poddar nu, gissar jag. Fast jag ser ju inte dig, för att jag sitter hemma. Vi sitter på varsina sätt. Men det är liksom,
nu, jag sitter, ligger i sängen.
Okej, men det låter som att du står upp, nästan som att du vill hoppa ut genom balkongdörren och skrika, typ, slänga i väggen till någon. Men det är härligt. Men det är ju återigen liksom, så här, det som vi har pratat om så många gånger. Alltså, se till att ha en bra struktur och en bra liksom, uppdelning, låter tråkigt, men en bra struktur i familjen, alltså en sån grej, det som du säger, varför ska det ens vara, varför ska det ens bli så? Alltså att man ens ska tolerera, det är klart man inte ska göra det. Alltså de får skärpa sig och annars så kan de ju gå därifrån. Ha ett eget ställe att ha sina gympapåsar på, så det där. Det skrev jag. Det är det här om dagen du och jag hade en diskussion, då skrev vi så här, tafatta män, det är det värsta jag vet.
Tafatta män utan plan var det honom.
Ja men det är ju så, det funkar inte, herregud, jag hade kunnat leva med en sån människa.
Men jag inte som, ja, men om man undrar hur det här rent praktiskt kan gå till för att börja bli lite mer lat i sitt liv, så kan jag rekommendera till exempel att om man är en sån person som på jobbet eller i den ideella verksamheten, idrottsföreningen eller någonting, sitter på ett möte där man ska ta beslut om att man ska göra massa saker, och så är det så här, så kommer det till det här, vem är det som ska göra de här sakerna? Både du och jag har varit den personen som för 10 år sedan helt plötsligt stod där och kokade kaffe fast det inte var vår arbetsuppgift. En sak som jag slutade med för ett antal år sedan, det var att säga någonting. Så att när listan kommer med alla de här sakerna som ska göras, då är man tyst och ser om någon annan tar bollen ifrån dig. Där har du liksom ett hack till på lathetsskalan. Alltså samla lathetspoäng. Då kommer du också få mer tid till att gå och träna.
Ja, den där kan jag säga. Det är faktiskt min svåraste.
Jag kan tänka mig dig i hockeyföreningen. Nej, men till exempel.
Alltså vad jag än sitter på för möte, så slutar det alltid med att jag går därifrån med en action. Och inte, om inte 2.
Ja.
Jag är expert på det. Men jag har verkligen, så här, många gånger skickar jag Anton istället på möten. Bara att jag inte ska hamna där. Ja. Men absolut, det är ju typ verkligen första steget. Håll käften i möten. Om du är den som brukar
prata. Man behöver inte ge svar på en gång. Och just det, vad är min arbetsuppgift här? Jag är ju nu en av assisterande handbollstränarna på min dotters handboll. Så kom det ett mejl i morse som var så här: nu behöver vi ha en kaféansvarig i laget. Och jag bara tänker så här, jag tänker inte ens öppna det mejlet. Har jag en grej där, jag tänker göra den. Jag tänker inte göra några fler grejer och jag tänker inte kasta mig in i att försöka lösa vem som ska göra de grejerna.
Nej, och vet du, det där är faktiskt, det är så korrekt, för nu har du redan tagit en uppgift. Och man ska alltid tänka, och nu, det här kan jag säga, det blir jag galen på. Föreningslivet, det bygger på personer som gör saker på sin fritid, som väljer bort andra saker, för att jag gör det för att jag älskar att vara där och vara med idrotten med mina barn och sånt. Men jag fattar inte, det är så många gånger när det kommer upp såna här saker som det ska göras grejer där ingen tar någonting. Nu pratar jag lite emot mig själv, men jag lovar dig att i det gänget så finns det de som aldrig gör någonting. De kan fundera på det nästa gång. Kanske man kan räcka upp handen så att det inte alltid är de som alltid gör. Ja, du ser, där vart jag lite arg.
Men det är också de som inte gör som sen skickar sig en mejl bara, det här tycker jag är fel.
Jag vet, och så bara, men gör något själv då. Ja, herregud, det där skulle jag kunna podda om i 10 avsnitt, sådana här grejer. Folk som är lama och tama.
Ta fatta utan plan. Bekommer sig icke.
Nog om det, mina vänner.
Ja, fundera lite på. Hålla på.
Ja, fundera lite på vad du håller på med. Och sen skärp dig.
Ja, testa att samla lathetspoäng och sömn och träna färre men värre i 2 veckor så ska vi se vad som händer.
Ja, det låter grymt.
Ja, vi hörs på torsdag.
Det gör vi. Ha det bra.
Ja, hej.
Hej.